A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är inte som att det hänt någonting sen förra veckan som är något då.
Nej, Elvira Öberg vann något.
Ja,
men det är så det gör hon ju hela tiden.
Så det är ingen mening.
Nej.
Ja, men hallå skidsnacks lovers. Välkomna tillbaks till en ny vecka och ett nytt fullspäckat avsnitt av skidsnack. Lite baksmälla råder i studion kan man känna. Det är jag och...
Tala för dig själv.
Med min sida har jag inte bara min kollega Sköld utan även...
Hej.
Och vår eminenta skidreporter Anna Rydén.
Hallå.
Hur är läget?
Jo då, inte så mycket baksmälla faktiskt.
Nej.
Som tur är.
Nej, men det är ju inte kanske vi...
Vad har du gjort, Viktor?
Inte vi som osar baksmälla. Kan jag känna, men det råder ju en allmän baksmälla av, ja men skidsäsongen är ju slut.
Ja.
Känns det lite tomt?
Ja, det känns framförallt konstigt att det är så här, nu skulle de vara i Ryssland egentligen. Det känns lite så här eller så här helt världsfrånvänt att för en månad sedan tänkte man att de skulle dit. Mm. Men nu blev det ju desto festligare avslutning i Falun istället.
Ja, Anna, du som har levt och varit hela säsongen i närheten av skidåkarna.
Bott liksom i vallabussen i princip.
Är det liksom ett stort svart hål i hjärtat nu?
Nej, fast det blev ju lite så här väldigt mycket vårkänslor i Falun helgen som var med vädret det bjöds på. Och så kände man ju liksom så här hur det bara spratt i kroppen på alla. Alla kände att okej, nu är det snart slut. Att det dessutom avslutades med de här mixtstafetterna som vi fick se. Gav ju ännu mer känslan av att okej, nu leker vi mer än vad vi gör. Även om jag kan tycka att det är tävlingar jag vill se mer av framöver. Men inställningen från vissa var väl verkligen så. Vi såg ju till exempel Richard Chouve, fransmannen som inte ens kom till start i mixtstafetten. Där han skulle ha startat... Så nej, det var en festlig avslutning på den här säsongen. Det mörka hålet har inte kommit än, det kommer nog om ett tag. Men just nu så är det väldigt skönt att veta att jag inte ska packa underställ, täckbyxor och sådär på några månader.
Men om någon skulle säga nu att oj, de har lagt in en extra helg i Rukka nästa vecka. Hur skulle du känna då, spontant?
Då skulle jag känna att den får nog någon annan ta eventuellt. Det är ju faktiskt så att... ett gäng av världscupåkarna ska ut och åka i helgen i Norge. Det är många som kommer till start i Birken. Långloppet där. Och sen så är det ju SM veckan efter. Mm. Så att det finns ju skidtävlingar för dem som vill se. Men jag känner nog att min skidsäsong den fick ta slut med världscupen. Det är inte så att man längtar efter snön och kylan. Och man har ju hängt med det här gänget ganska mycket. Ganska intensivt väldigt länge nu.
Mm. Annars så såg jag att Skandinaviska cupen skulle skicka upp ett gäng av landslagsåkarna som har varit med under säsongen upp till Island.
Dit hade jag hellre åkt.
Det hade väl varit någonting.
Absolut. Mm. Det hade jag kunnat ta.
Då kunde du ta en extra här.
Ja, lätt.
Vi ska väl återkomma till baksmällan lite grann, men vi kan väl börja med succén som var Falun-tävlingarna. Det förs fram vissa teorier i sociala medier om att en av anledningarna till att Kalle Halvarsson vaknade till liv var att skidsnack var på plats i Falun och liksom var en blåslampa i röven på honom.
Jaså?
Ja, inte helt osannolik teori då kanske.
Jag tror att det mer handlar om den här profetian som jag kom med tidigare om Kalles guld.
OS-guld.
OS-guld. Det är ju så med profetior att de är inte helt lätta att tolka in helt precis. Så det var ju helt enkelt att den slog lite fel, ja, liksom tidsmässigt, så att den kom några veckor för sent och ja, inte riktigt guld men nästan.
Nej, men en seger.
Ja.
Och en andra plats. Vem hade liksom bettat på att Kalle Halvarsson skulle ha en världscupseger efter den här säsongen?
Absolut ingen skulle jag säga, och inte heller att han faktiskt då radar upp de bästa placeringarna av de svenska herrarna den här säsongen, för det var noga med direkt efter distansloppet där på 15 kilometer och berätta för Porrom att du kommer ju faktiskt bara trea, jag är tvåa. Ja, det är det bästa resultatet en svensk herre har gjort. Och jag menar, två dagar innan det här stod Kalle och pratade inför tävlingarna om att är det osäkert om det blir en säsong till. Jag vet inte om jag får ekonomin att gå runt. Det verkar inte vara helt populärt hemma att cashen inte trillar in när tiden läggs ner så otroligt. Han ska ju dessutom bli pappa i sommar. Så att det finns ju lite mer att tänka på för Kalle Halvarsson framöver. Men nu har han lovat. Mm. Efter en sån här helg så kan man ju inte sluta. Jag vet inte om han hade förankrat det hemma riktigt än när han gick ut och sa det 2 sekunder efter.
Och sin gravida sambo.
Ja. Nej. Som hade frågat, jaha, så du ska köra vidare, typ så, berättade han det inför helgen då. Så att det lät inte riktigt som att hon kanske var superpepp på att Kalle ska satsa vidare, men nu ser jag nog Kalle OS i Milano Cortina framför sig.
Men intressant med den här ekonomiska aspekten här. Ni gjorde ju en ekonomisk granskning här på Sportbladet.
En djuplodande ekonomisk granskning.
Ja, men det var ändå spännande, tycker jag.
Ja, där Carl-Johan Westberg bland annat uttryckte att Kalle Halvarsson lever över sina tillgångar. Det tyckte jag ändå var lite spännande.
Hur resonerade Carl-Johan Westberg där?
Ja, han kände väl att Kalle ändå har en del pengar in, och vill man att det ska gå runt så kan man nog klara sig på den budgeten. Carl-Johan Westberg skulle ju uppenbarligen gjort det i alla fall enligt hans egen utsago. Nu drog ju Kalle dessutom in ganska mycket mer den här sista helgen än vad han hade inför helgen. Så att nu kanske det är lite lugnare på fronten i Sågmyra, kan man ju hoppas.
Ja, men alltså, ja, precis. För även om inte den här mixed-stafetterna räknades in i världskuppen per se, så var det väl de riktiga världskupptävlingar.
Och de fick ju bonusar och sådär för det, så att han cashade ju in en del. Jag tyckte det roligaste med när vi skulle diskutera pengar med folk, för de flesta längdåkarna har inte tänkt så mycket på okej, vad ska man unna sig för det här som man har kört in i år. Så jag bara, okej, ja, men Jonna Sundling och Maja som liksom är över miljonen bara i det de har kört in i rena bonus och prispengar, det är ju utöver liksom det de får i sina åkaravtal som grundersättning och sponsorpengar och sådär. Och då brukar ju svaren komma, ah, nej men jag köper väl mest god mat och där. Så pratar man med William Porroma som dels verkar ha ett oväntat klädintresse. Undrar vilket favoritmärket är, det måste vi ta reda på till nästa gång. Men också så ska han ju åka på fotbollsresa till sin polare.
Ja.
Emil Fors.
Han sitter och gamar med Emil Forsberg.
Det var ändå en oväntad vänskap som man inte kände till.
Det var en bra detalj.
Ja, den gillar man ändå. Man ser inte den riktigt framför sig, att en av våra bästa fotbollsspelare sitter och gamar med en av våra bästa skidåkare. De kanske kan lära sig lite av varandra.
Nej, precis. Ja, men det verkar vara någonting i den där gamingvärlden med fotbollsspelare. Zlatan höll ju på och gamade med folk. Jag kommer ihåg någon gång när han skulle bara... Han hade någon gamerkompis i Stockholm som han skulle möta upp vid något hotell när Zlatan var hemma. Han visste inte att det var Zlatan som var hans gamerkompis, men Zlatan hade efterfrågat någon form av klocka som han skulle kunna fixa fram. Och så kom han fram och så är det Zlatan som han, alltså den här random stockholmaren. Han visste inte att det var Zlatan. Undrar om när Porma presenterade sig att det var han, om Emil Forsberg blev starstruck och kände, oj, sitter jag och gamar med William Porma?
Högst troligt. Ja, det tror jag verkligen.
Så måste det ha varit, inte the other way around.
Nej, och vi såg verkligen till att dra ur honom en inbjudan nu så att Emil Forsberg ska åka på VM i Planitza nästa år och stå och heja längs spåren. Jag vill se Emil Forsberg i den miljön.
Han är ju ändå från Sundsvall, han måste ju ha någon form av dragning till vinteridrott, får man tänka.
Ja, man undrar ju varför William Porma vill flytta till Sundsvall nu.
Ja, precis. För det, han har flyttat från Frida Karlsson till Jens Burman. Nu ska han flytta till Emil Forsbergs hemstad.
Ja. Ja, det finns någonting där. Nej, det var också roliga, när vi ändå snöar in på roliga detaljer, att William Porma avslöjar för pressen att det lutar åt att han ska flytta till Sundsvall. Och Frida Karlsson var inte helt med på noterna där.
Nej, det verkade inte som hon riktigt hade hört allt om de här planerna. För det är ju så med både William och Frida, att de svarar ju på alla frågor. Det är ju tacksamt att de står inte och håller på saker och sådär. Så att står William och tänker på någonting just då, men då säger han det också. Och det kändes lite så med de här besluten, att okej, nu har han gått och funderat lite och så inser han inte riktigt vad det gör när han säger det till journalister som sen går raka vägen till Frida och frågar okej, hallå, vad händer nu då?
Men han träffar väl journalister mer än han träffar Frida ungefär?
Så känns det verkligen.
Ja. Men det är ändå en intressant trend här att våra skidåkare tar livsbeslut ut och berättar om dem i media innan de förankrar med sina partners hemma.
Ja, men som journalister kan man väl bara hylla det här beteendet och uppmana
ja, absolut.
Till fortsatt. Sen kan vi även ta de här efterdyningarna när det blir nya splittringar. Det blir mer poddmaterial sen.
Ja. Ja, det är liksom, vi går vinnande ur det här på alla sätt hur det går.
Landslaget här, perfekt. Men som vi var inne på, redan innan OS hade Kalle varit den som visade någon form av form och var helt plötsligt våra distans- och sprinthopp. Nu fick han inte åka någon sprint, vilket han kanske borde ha gjort i retrospekt. Men, och nu kliver han upp och är tvåa i ett individuellt lopp. Hur förvånad kändes han själv?
Inte så jätteförvånad ändå, och det gjorde ju inte hans lagkompisar heller. De verkade mer väntat på att okej, när ska han få ut det på tävlingen? Det är ju så det har låtit i flera år, att det finns så mycket inom Kalle Halvarsson, han får bara aldrig ut det. Men nu så verkar han själv ha fattat vad det är som funkar, för han hade gjort någonting inför Tour de Ski. Där gick det ju plötsligt helt bra. Och inför tävlingarna i Falun så hade han gjort lite samma sak. Så nu kände han att nu vet jag vad jag behöver göra för att det ska gå bra. Så vi får se om han kan göra det en hel säsong nästa år.
Innan vi hyllar Kalle för mycket till skyarna, så får vi väl ändå säga att han visade gamla, riktiga, heliga Kalle Halvarsson-takter i sprinten där med sin genomusla taktik av att lägga sig sist även i semifinalen, för att sen ja, men, och så han släppte så här 10-15 meter upp till den som låg femma och tänkte att ja, men jag ska komma på slutet som jag gjort nu i kvarten och kunna gjort. Ja, så ramlade han och allt. När han gör en sån dum taktik och det funkar så väldigt dåligt, så ser det ju dråpligt ut.
Ja, sätta krokben för sig själv är ju kanske inte det bästa.
Ja, nej, men det är ju också, det är också bara onödigt. Lägg det i tre hela loppet istället, eller något två.
Men det är ju lite så här också i Falun, att man kan ju inte göra det där, för det känns som att varenda gång de åker där så är det något så här mer av ett obstacle race. Att någonstans på banan finns det liksom som här ett kvicksandshål.
Ja, någon ska bryta lårbenshalsen.
Ja. Nej, men det var ju någon som bara liksom föll ihop som ett korthus i den där backen i varenda hit. Och i något annat lopp var det i den här backen där de bara sjönk ner. Så det är ju dumt att ha en Kalle Halvarsson-taktik just där också.
Man var ju också lite orolig att han eventuellt skulle ha den här taktiken i mixed sprint, teamsprinten, att ingen hade förklarat för honom att hörde, de två sista kommer åka ut varje varv på herrarnas varv. Jag undrar om det var därför Jonna stack så jäkla fort liksom, så att Kalle säkert skulle ligga långt fram och inte få för sig att köra den här springtaktiken och riskera att bli avplockad, som vi såg. Det märkligaste var väl när det blev för Slovenien, när Lampic hade kört upp dem till en andra plats på sin sträcka men egentligen inte skulle ha fått köra den för att de enligt målfoto hade åkt ut.
Ja, precis. Men annars får man väl säga, om vi ska snabbt avhandla den, det här tyckte jag var en succémetod att få fart på mixed sprinten.
Ja, gud ja. Jag hade inte förväntat mig mycket av den tävlingsformen, om jag ska vara ärlig. Men den var ju min favorit av de här två, helt klart. Det var ju superroligt upplägg faktiskt. Och de här elimineringarna hade jag inte riktigt fattat innan det körde igång, men det var ju superspännande faktiskt.
Ja.
Man fick ju lite mer så här också, att man kollade på alltså alla åkare, än att bara fokusera på täten.
Precis, och det var ju en ganska sammandraget, var det ju ändå hyfsat tätt. Det var ju bara Kalle och Jonna som hade dragit ifrån fullkomligt. Annars var det ju hyfsat jämnt. Så, jag menar, det var väl de finska laget, med Mäcki blev väl eliminerade i något svep och sådär. Så det var ju, om det var efter något fall vet jag inte. Men det var ju ändå, det hände ju grejer hela tiden.
Oh ja, det var intensivt.
Så att den där formen får de gärna fortsätta med, även i vanlig... Sen kan de ju, jag fattade inte riktigt vad den här semifinalen, de skulle bara skala ner från 21 lag till 20 ungefär, kändes det som.
Ja, fast nu var det ju också då bara att de var 17 lag och hade 18 platser, så att bara vidare med allihopa direkt. Otroligt obegripligt, den måste de ju ändra, den måste ju gå, om man vill ha det till någon form av sidning eller sådär, men gå på fiskpoäng eller vad som helst då, för det finns ju redan. Eller har du kört en sprint den helgen innan, men gå på de prologresultaten eller vad som helst.
Det... Nej, det var ju ganska poänglöst. De körde en så här en och sen la de ihop.
Ja.
Ja. Nej. Obegripligt. Men annars mixed sprint stafett var ju ändå succé då.
Absolut. Det måste vi se mer av nästa år.
Ja, och det är väl bara att skrota den vanliga sprintstafetten och köra här istället. Det var 100 gånger roligare.
Inte bara för att Kalle Halvarsson fick åka med sin lilla flagga över mållinjen. Och, ja.
Nej, men ganska mycket där. Man var ju orolig att Kalle skulle aldrig, ja, men räkna fel på varv. Eller det var många orosmoment hela tiden. Men det höll ju hela vägen.
Men satan var överlägsna de var. Det var ju nästan löjligt. Alltså visst att på pappret var bara att Jonas Sundling står där, ett bra lag, men ändå så där stort försprång är ju helt orimligt att de skulle få.
Ja, när man ser Jonna komma in på stadion liksom, samtidigt som resten av lagen fortfarande är på väg upp för backen. Ja. Det måste vara ganska jobbigt att jaga någon när man märker att okej, det här är ju helt kört.
Men vi får väl säga att du och jag, Stefan, hade helt missat prioriteringsupplägget hos svenska längdlandslaget i alla fall. För här hade vi ju sagt att det var den liksom traditionella mittstafetten som skulle vara den viktiga. Så var det ju uppenbarligen inte. Eftersom de två som gjorde sina bästa resultat på det traditionella loppet dagen innan, de fick köra den här mittstafetten istället. Alltså Kalle och Jonna. Så det var ju liksom mer en B-uppställning på stafettlaget.
Ja,
men man kan kalla det en B-uppställning med våra, vad vi trodde på förhand, våra fyra bästa distansåkare. Ja. I och för sig. Men så har det ju inte visat sig varit på slutet.
Nej, men så blev det ju. Men jag känner också lite att det var ju lite av ett B-lopp. För jag fick inte alls samma så här, pepp. Eller, det var något som inte kändes helt genomarbetat med mixstafetten. Mycket kanske för att det var för korta sträckor, känner jag. Det blev inte... Alltså att herran åker 5 kilometer är ju som en sprint på något sätt. Damerna,
ja,
är ju
sprintåkare, alltså teamsprintåkarna åkte ju längre. De åkte ju 6 kilometer var i teamsprintstafetten med sina 1 kilometer gånger 6. Det är ju orimligt att den vanliga mixstafetten ska vara kortare.
Precis. Det har ju liksom varit, när det har kört herrstafetter i världscupen tidigare, så har de åtminstone kört 7,5 kilometer. Det blir lite mer utslagsgivande. Nu hade jag också läst fel på förhand, måste jag gjort. För jag trodde ju att det var 2 klassiska sträckor som du skulle inredas med. Men det visade att det inte alls var. Utan det var bara fristil. Det blir också lite mer utslagsgivande när man har klassiska delar. Där det kan skilja lite på vallning och sånt. Någon kan valla bort sig och det kan bli liksom dras isär lättare. Kanske att man ändå ska införa klassiska sträckor också. Om man nu ska ha den här sprintstafetten. Eller mixtstafetten. Jag förstod inte riktigt varför det inte var så. Om det skulle bara vara lättare. Mer rättvist att ha bara fristil för mindre nationer. Jag vet inte om det är något sånt de tänker, eller om det skulle vara progressivt. Förstå, har du fattat någonting?
Nej, det var mycket runt det här som kändes som att de kanske behövde tänka ett varv till. För det var ju samma sak med när man pratade med åkarna inför de här tävlingarna. Frågade, okej, men vilken vill du köra då? Vill du köra sprintstafett eller mixtstafett än den vanliga? Så tittade liksom sprintåkarna på en och bara, nej, men alltså den vanliga. Man bara, jaha. För då från början så skulle ju liksom sprintstafetten vara som den vanliga sprinten varje varv. Alltså 1,6 kilometer varje varv. Så de kortade ju den med 600 meter per varv. Alltså den hade ju blivit nästan en mil istället per åkare.
Ja.
Och det hade ju varit absurt om de hade kört nästan dubbelt så långt som i den vanliga stafetten. Så att, FIS har ju lite att fundera på det. Och man måste ju göra någonting mer för att den vanliga stafetten ska kännas intressantare.
Ja, men nu blev det ju i princip ett gänglag ända med in på slutet. Det var ju ändå inte bara... Det var inte bara USA, Norge och Sverige, utan det var ju fler lag som var med och hade chansen mot sig. Så att man vill ju ändå se en stafett där det kan hända lite mer saker. Mm. Och då måste det väl, jag vet inte, man måste väl kunna åka olika distanser på herrarna och damerna om det är det som krävs. Men annars så kanske det är rimligt att alla kör 7,5.
Absolut. Till exempel. För det känns ju som att det gick för fort.
Ja.
Ja, det gick för fort och de var för samlade hela tiden och det blev inget riktigt, nej men inget drama i det.
Nej, men precis. Normalt sett så är det ju väldigt, ska ju kunna vara utslagsgivande banor där i Falun om man vill få det till det. Men det blev liksom, det var för lätt att hänga med på något vis.
Mm.
Så att nudga upp det till 7,5 för alla är väl helt rimligt. Ja, men det är inte som att 7,5 är någon jättesträcka för damerna heller.
Nej, verkligen inte. Det tycker jag ju är det minsta man borde göra. Och sen lär vi väl se det då när det är dags för kanske VM i Falun 2027.
Mm.
Just det.
Mm. Men det snackas ju nu mycket om hur det ska eventuellt läggas in i ett program, ett OS-program, VM-program och så vidare. Och att något måste ruckas på för att det ska få plats. Men jag tycker det här är lite märkligt, för då pratas det om att de ska ta bort de vanliga stafetterna för att maka plats. Men det här verkar inte riktigt vara ett problem inom skidskyttet. För där åker de ju allt hela tiden under säsongen och det känns som man har 100 stafetter, man har 100 massstarter, man har 100 jaktstarter och de här vanliga distans- och sprintloppen. I längdvärldscupen känns det ju som att de åker 10 och 15 hela tiden och de hinner inte med något annat.
Nej.
Det är bara det och sprint.
Nej, verkligen. Jag fattar inte alls problemet riktigt, för att 10-15 kilometersloppen är väl det är väl inte roligare än att slänga upp en skiathlon för en publik. Det är väl mycket roligare att falla en skiathlon 3 mil eller vad det nu kan vara istället för någon individuell start på 15 kilometer. Om man nu vill locka publik, om det är det som skulle vara argumentet. Så det verkar ju konstigt att inte kunna arrangera fler sådana lopp. Sen kan jag tycka att om det är något vi behöver ta bort så kan man väl offra skiathlon.
Ja, fast det är det enda långa vi har. Om man bortser från 3 och 5 milen, men det är ju så extremt sällan. Så jag vet inte, jag är ändå team skiathlon, känner jag.
Man vill ju ha mer variation generellt på världscupprogrammet. Så känns det ju. För nu har vi inte sett en enda skiathlon förutom på OS. 5 milen har vi bara sett en gång eftersom den inte ens blev av på OS. Det blev bara i Holmenkollen den här säsongen. Medan, som ni är inne på, vi har sett 10-15 kilometer hur många gånger som helst. I alla dess former.
Mm.
Mm. Men vad är återinföra någon form av jaktstart på programmet då? Skulle det här vara så fel?
Nej, men det kan de väl göra ibland och jobba. Det har ju varit ganska få så här minitorer vad jag kan minnas den här säsongen också. Det brukar ju vara lite mer sånt.
Ja, då brukar man ju få in det här jaktstartsmomentet per automatik.
Ja, men också det känns som att inom skidskyttet så är stafetter en helt annan grej, för det är så många. Det känns som det är mer av en... status i det.
Ja, det går ju en prestige i stafettkuppen också.
Ja, för om det är 2 stafetter på en hel längdsäsong är det inte som att det går ju inte att bygga upp någon jättepepp på det, för har man vunnit en stafett så har man ju typ vunnit sen.
Om man inte gör bort sig helt. Vad sägs om att införa åtminstone 5 stafetter varje säsong eller i världscupen? Det vore inte helt orimligt. Och även ett gäng mixed stafetter på det.
Lite så, med tanke på att det finns i flera, och hos de stora nationerna så finns det ju många åkare som skulle kunna åka dem också, så det borde inte vara några problem där att få variation. Och får man dessutom in då mixstafetter, för vi såg ju ändå att det var ganska många nationer som kom till start i de här mixstafetterna, och det är ju positivt, det vill man ju se mer av. Det är ju det längden behöver.
Mm.
Man behöver nu till fler än Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Precis, nu kommer vi inte veta...
Landet med de ryska atleterna.
Just det.
Precis. Det blev högst oklart om Ryssland kommer att ha någonting med världscupen att göra nästa år, men det är ju långt kvar till dess. Så det är väl, men det var väl ändå ganska upplyftande att, att USA gick och vann den traditionella stafetten.
Ja, det är ju få som älskar stafetten så mycket som Jesse Diggins, så att se den peppen hos det amerikanska laget, det var ju väldigt, väldigt härligt. Sen önskar man ju att det då hade kanske varit i någon större tävling som de hade kunnat få ett genomslag så att det hade kunnat märka borta i USA. Jag vet inte hur många i USA som vet om att de vann en mixed stafett i längdskidor i Falun direkt.
Ja, det är nog sannolikt ganska få.
Ja.
Det var också någon helt okänd herråkare som åkte en av sträckorna. Jag kan inte minnas att jag har hört hans namn någonsin.
I USA menar du?
Ja.
Ja, jag minns inte vem det var, men jag kommer ihåg att jag också reagerade. Men Anna, vad kände du lite chock av att komma till Falun när det var publik helt plötsligt?
Ja, alltså det är ju så otroligt märkligt att man på något sätt har vant sig vid att det inte är publik på tävlingar. Sen finns det ju vissa ställen på världscupcirkusen där det faktiskt normalt sett inte är publiken då. Där det är de närmaste öarna eller de som rastar hunden som är de som tittar på loppen ungefär. Men
man råkar gå förbi, va?
Ja, lite så har Kalle Halvarsson beskrivit det, att tävla i Toblach tror jag det var. Han tyckte att det kändes som att nej, men det är de som är ute och rastar hunden som är de som också är åskådare på loppet. Så att, att de senaste tre helgerna att det har varit Lahtis, där fick jag ju inte vara på plats. Eller fick och fick, det hade jag säkert fått för våra chefer om jag hade velat. Det var helgen efter OS, jag åkte absolut inte dit. Men Holmenkollen sen, att det blev en publikfest igen så som det har varit, med tanke på att det var de första tävlingarna vi fick utan publik för 2 år sedan när coronaviruset började härja och ingen fattade riktigt vad är det som händer nu. Kvällen innan så säger man att det får inte vara någon publik på plats. Så att vara där, se den folkfesten, Johaugs avslut och så det här på det med hur mycket svenskar som helst på plats. Kommer inte ihåg hur många det var totalt. Ladan var ju bäst publiktryck, och se då, höra ljudet. Man behövde ju inte titta på den här sprintstafetten. Man hörde när Jonna och Kalle kom in på stadion. Det var ett jäkla vrål. Så att det är ju väldigt härligt att se igen att publiken hittar tillbaka. Det är ju så man vill ha det. Man vill ha det här publiktrycket. Inte köra runt för pappdockor som de gjorde i Oberstdorf. William Poromaa insåg ju att han har liksom inte åkt världscuptävlingar tidigare med publik innan tävlingarna i Lahtis. Eftersom han gjorde sin första i Ruka förra säsongen. Så att det var ju en helt ny värld, ja, William Poromaa, som kanske går på adrenalin och gärna vevar igång publiken.
Ja, ja, men kanske var det han behövde för att kicka igång på allvar. Men hur var stämningen när Jonna Sundling gled in på en andra plats i distansloppet?
Den var ju också ganska hög får man säga, med tanke på att det är Therese Johaug som är den enda som var före henne. Det är ju helt sjukt om man tänker på, det är ju egentligen både Jonna och Ville, om man spolar tillbaka bandet och ser var de befann sig i november. Ingen av dem kunde köra när Jonna hade skadat handen. Ville hade problem med sjukdom. Han har ju pratat om att det var så mörkt så han funderade liksom på okej, vad ska jag göra istället för att åka skidor. Det var ju e-sport som var hans då, andrahands alternativ.
Han satt väl hemma och spelade med Kläbo då innan, ja, man kände till den här Forsberg-vänskapen.
Så då funderade han ju på liksom, ja, men man känner sig inte som en elitidrottare när man sitter i det mörkret. Och så har man Jonna som gick med gips. Nu är det de två som det känns som att vi har vårt framtidshopp till. Och med avskedet som Therese Johaug nu har fått. Frida försökte ju övertala henne att köra vidare. Det vill Johaug inte. Hon kommer säkert stå på start i Trondheim 2025. Men jag tror inte vi ser henne innan det. För nu ska det bildas familj där. Så att Jonna kommer ju få ta över som den nya skiddrottningen, med tanke på att hon behärskar både sprint och distans. Det känns ju lite som en ny Marit Björgen som vi ser framför oss. Och jag dubbelkollade med henne, så att på OS så gjorde hon ju en Stina Nilsson genom att vara nära då att ta medalj på 3 milen efter att ha vunnit sprinten. Hon lovade att hon ska inte göra ytterligare en Stina Nilsson, det är riktigt än i alla fall att gå över ett skidskytte. Så det behöver vi inte oroa oss för.
Jag har inte tänkt den tanken faktiskt, men han blir lite orolig när
jag nämnde. Blev alldeles kallsvettig. Men jag kan ju berätta, jag som stod på hyllan, alltså det här området mellan upploppet och sprint och mördarbacken. när Jonna gick i mål, det var ju magisk stämning där. Tusentals människor. Solen bara gassade rakt i ansiktet. Man hade liksom tagit av sig jackan och satt och liksom, det var ju så här vårvinterväder. Folk satt och drack öl och det var god stämning. Inte vissa som körde bil, men vad fan, vad ska man göra? Sen låg ju Jonna typ 7 sekunder efter Diggins, fan vad nu var, och någon till som var före inför bara sista kilometern hade hon tappat igen. Hon ledde ju över dem. Johan hade ju dragit ifrån, så man visste att Johan skulle vinna. Men sen gör hon en sån här superavslutning och kommer ner och man ser att med blotta ögat när man räknar ner att fan hon har ju chansen. Och sen blir det liksom grön skylt. Jublet som uppstod där, det var ju magiskt. Jag vet inte om det gick genom tv-rutan, men det var otroligt. Folk var ju som galna. Så det var jävligt häftigt.
Ja, det är ju en sinnessjuk avslutning hon gör, och hon sa ju det själv att det var ju tacksamt för mig att det var sprintbanan som var kvar där. Den kan jag vet exakt var jag kan trycka i med. För att när vi fick 7,7 kilometer så låg hon ju faktiskt femma. Då kände man att nähe, jaha, ska det inte bli en pallplats ändå? Nej. Fan vad trist. Med tanke på att det inte gick så bra för de andra svenskarna heller där. Vi hade ju ingen svenska på pallen annars. Så att man blev ju också lite orolig att Jonas Sundling skulle fucka upp det för Ebba Andersson i totala världskuppen där. Att hon skulle göra så att Per Mikoski kom före Ebba och klämma in sig däremellan. Men nej, det löste ju sig, och Ebba fick upp på pallen också i totala världskuppen. Mm. Det var väldigt många prisutdelningar den här helgen får man säga. Det roligaste var när Ivo Niskanen gick fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. För det var ju bara han där, Bolsjunov, Kläbo. Nej, Niskanen fick gå fram och tillbaka.
Fram och tillbaka. Mm. Ja, nej, men det är ju verkligen som du säger. Nu när Johan har försvunnit och vi plötsligt har en tjej som vinner alla sprintar i typ och kommer på pallen i distansloppet. Om det fortsätter på det viset så kommer ju hon vinna totala världscupen totalt jävla dyng överlägset.
Ja, men hur gick det här till? Det, alltså jag vet inte, man hade ju inte riktigt det här på känn någonstans, för Jonna Sundling är ju, alltså hon har ju varit bra länge, men hon har ju inte varit, alltså varken i sprint eller distans så här att man har räknat med någonting. Det har funnits så många andra hela tiden, och i synnerhet inte i distans då. Där har man ju inte sett henne jätteofta.
Men kom ihåg att när hon var med i Skidsaxist och pratade med oss, så var hon ju ganska tydlig med att hon vill satsa på distans. Mm. Och det har ju alltid funnits med henne där hela tiden.
Ja, absolut. Men man får ju ändå säga att hon är ju en late bloomer lite. Hon är 27 år. Det har ju kommit väldigt många som är väldigt mycket yngre som man har siktat in sig på. Så man har lite glömt bort Jonna Sundling, kan jag känna. Men
som distansåkare då, tänker du, antar jag, inte som sprinter?
Ja, men även som sprinter. Vi har ju haft Linn Svahn bland annat som har stulit rampljuset lite grann. Och fram tills ganska nyss har vi haft Stina Nilsson också. Jag hade inte trott innan den här säsongen att vi skulle kunna ha Jonna Sundling som en ny Marit Björgen-typ. Eller hade ni sett det?
Nej, absolut inte, och framförallt inte där när hon skadade sig, höll på, man kände att okej, kommer hon ens ta sig till OS? Nej, det är hon säkert inte, och så glider hon in och slår allt och alla och är så totalt överlägsen i sprint dessutom. Alltså hon vinner ju inte bara loppen, hon krossar ju motståndet. Det var ju nästan löjligt att se hur långt före hon var i prologen och i allt i helgen. Så jag frågade henne lite om det där att ligga så långt fram och inte se någon annan när man åker. Så hon bara, nej, och jag har ju liksom en varning också. Så jag tänkte ju lite på det. Då är det skönt om ingen annan är i vägen. Hon bara, nej, kan man göra så fort som man kan tänka på det? Ja. Mm. Då är det ju ganska gött. Men så frågade jag henne också så här. Jag bara, du, nästa år då? I Planica, hur många medaljer tar du? Hon bara, just visst, fan. Det är VM nästa år. Det hade hon helt förträngt. Så att, ja, vi får se hur många distanser hon ska kamma hem medaljer på i Planica, vad tror ni?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men ska vi se. Det här oavsett, så utan att hon hade någon egentligen en aning om att hon skulle åka någon distanslopp, så kom hon ändå då hem med ett guld, ett silver, ett brons och en fjärdeplats. Så att det kommer gå bättre än så, tänker man sig ju i alla fall.
Ja, hon lär väl ha sprintmedalj, teamsprintmedalj, stafettmedalj och någon distansmedalj.
Ja, kanske två till distansmedaljer.
Ja.
En 10 kilometer Johaug lägger av. Förhoppningsvis har vi förstås en Frida kanske och en Ebba tillbaks i samma...
Så trippelmedaljer.
Är det där vi ska peta tofflan nu? På distansloppen?
Ja, alltså, ja, men Diggins blir inte yngre.
Nej, det får som blir.
Permakoskel blir inte yngre. Niskanen blir inte yngre. Alltså, och då menar jag att de blir ju snarare åt det här stadigt i sin karriär när man börjar bli lite sämre. När man har nått den ålder där man ska ha pikat. Alla de tre till exempel är ju där.
Niskanen har ju i och för sig blommat upp ganska mycket på ålderns höst, om man ska
jo,
kalla det
absolut.
Det.
Ja, och Norge har ju liksom i faggorna ungefär ingenting att döma av den här säsongen. På distanserna. Och på sprinten så är det Falla som kommer och liksom gör någon form av dödsryckning på slutet, om man får kalla det det. Och så att håller sig Sundling på den här nivån, så då måste hon vara och räkna med, jag menar, skulle vara planet sen nästa vecka, då skulle hon vara guldfavorit på 10 kilometer i princip, när vi säger att Johan hoppar av. Och ja, vad hon gjorde på 3 milen i Peking var ju också otroligt. Så att, ja, 5 medaljer då. Ska det vara för mycket begärt?
Ingen press på Jonas Sundling.
Nej, men tänker man så här, när det inte finns en Johaug med i leken i alla typer av massstartslopp. Man vet ju inte hur det kommer se ut där, hur de andra åkarna kommer resonera kring ryck. Och så. För det, man har ju varit så van i de senaste 5-10 åren här att det bara är en jakt i klungor bakom. Så det kommer ju bli en helt ny karaktär på all massstart i framtiden.
Hur tänker ni att Ebba Andersson ska behöva tänka inför just det scenariot i nästa säsong? Vad måste hon göra i sommar?
Ja... Alltså jag tänker att både Ebba och Frida lär väl ha någon form av så här krismöten i sina team inför nästa säsong. För orosmoment på båda håll där. Frida har ju någon form av konstant kollapssäsong.
Förutom
inledningen då. Ja. Men sen har det ju fallerat totalt och det har ju... Hon har ju inte varit i närheten av sig själv och Ebba har ju bara haft stolpe ut hela tiden. Och så har det kommit en ny åkare som är liksom den nya nummer ett i Sverige. Jag vet inte, det måste ändå finnas någon liten så här gnagande oro hemma i lägren Andersson Karlsson.
Det borde det verkligen göra, och när det gäller Frida så verkar det ju vara så att hon har inte pratat jättemycket om vad som hände innan OS. När hon var i Livigno var det väl, hon var höghöjdsladdade efter Davos där. Fram till det var hon ju stark, slog Johaug några gånger och visade att hon är med där uppe. Pressen höjdes på henne, hon kände väl att hon var stark. Men det verkar ju som, enligt vad man har kunnat läsa i norska medier bland annat, som att hon gick på en höghöjdsmäll redan under lägret i Livigno, som gjorde att reaktionen i OS på skiathlonen blev så hård som den blev. Så att den där höghöjdsmällen hoppas jag ju nu att hon lär sig av. Men hon själv var ju lite inne på att den här säsongsavslutningen är typ det farligaste som finns för Frida Karlsson. För nu är hon så revanschsugen, så nu vill hon bara lägga gasen i botten. och köra igen. Medan hon kanske mår bäst av att dra på solsemester i några veckor. Bara ta det lugnt ett tag efter SM. Att bara checka ut och vila kroppen lite för att sen kunna börja satsa mot nästa år. Så att vi får väl se om man lyckas göra så från teamet runt Frida Karlsson. Och ja, Ebba, hon får ju antingen fila på ursäkter eller fundera på vad hon ska göra framöver. För jag kollade igenom lite vad vi har gjort med Ebba i år. Och ja, ursäkterna och bortförklaringarna har ju varit otroligt många den här säsongen.
Mm. Precis. Är det inte Valla-teamet som hon ska ta snack med sen, så är det ju andra åkare eller så är det fan vad
som
måste...
Ledare som inte är där med stavarna. Och...
Precis, och sekunderingen som inte fungerar.
Ja, irriterad på sig själv på toren när hon låg bra till i massstarten i Val di Fiemme, men helt plötsligt bara försvann, för då bytte hon spår på något sätt som störde för henne. Och, ja, nej, hon har varit besviken på sig själv väldigt många gånger och själv känner ju att det här är en otrolig stolpe ut säsong, framförallt efter 3 milen på HS, såklart.
Precis, och man börjar ju ändå känna att det kommer aldrig bli, precis som i fallet med Therese Johaug, så kommer Ebba Andersson aldrig kommer vara en sån spurtåkare. Det kommer inte bara hända. Hon kommer inte bli den här sprint. Hon kommer inte kunna utveckla de här sprintegenskaperna så pass mycket att hon ska kunna ja, men vinna en spurt efter en 3 mil. Det kommer liksom inte hända. Någonstans här så antingen har man det eller har man skaffat det, men jag har svårt att se. Jag menar, om inte Johaug kan göra det på en hel karriär, vad är det som talar för att Ebba skulle kunna göra det?
Nej, hon har ju ändå lagt fokus på det ett tag. Dels i samband med att hon skadade sig, det var väl förra året, i början av säsongen. Där de la in mycket då, liksom stakträning och sådär, för hon kunde inte ut och springa eller åka skidor och sådär. Så att då jobbade de mycket på att hon skulle få till sin finish, få in mer explosivitet. Hon har ju länge önskat att kunna satsa lite mer på sprint för att då vara farligare i totala världscupen, ta mer poäng där och så vidare. Men det har vi ju inte sett någonting av. Och hon var ju än en gång då otroligt besviken på sig själv efter prologen nu när hon fick köra en sprint i Falun. Så att om hon kommit insikt också att hon ska nog skita i det där och jobba på annat framöver. Mm. För att det där kommer inte.
Nej, för man har ju sett det lite för mycket att hon ligger långt fram, inte Johaug långt fram, men ja, men kör på där. Sen finns det ju alltid det här gänget bakom med Niskanen och Permekoski och Weng och Diggins och Nepriajev och de här som alltid liksom kan liksom ha tryggheten att ligga långt bak och sen ändå gasa på och förlita sig på sin avslutning, och det funkar ju alltid. Vem det nu är av dem som är vassast för tillfället. Men de har ju en annan... Jag vet inte om det är liksom... Det är ju både en taktisk och en strategisk förmåga. Trygghet är det som jag vet inte. Ebba måste ju hitta en strategi som funkar för hennes åkkapacitet.
Ja, nej, men alltså, det handlar väl bara om att fortsätta bygga den motorn för att... I de masterloppen som finns, då är hennes enda chans om hon ska vinna eller komma på pallen, det är ju att bara dra isär fältet åkare efter åkare hela tiden. Det är ju absolut den enda taktiken hon kan köra på, och då är det ju bara att bli ännu bättre.
Ja, för att då har med en taktiker som Jonna Sundling precis bakom, och man vet att hon finns där med sin spurt dessutom.
Mm.
Då gäller det ju Febba att distansen är större än vad den var i till exempel OSSN, där det var länge sedan jag led så mycket med en åkare som med det bandet som på den där 3 milen. Och hon kommer åkande i den utförsbacken, och man själv vet efter att ha stått där i 3 veckor i princip med den motvinden mot sig när de kastvindarna väl kom. Det är det sjukaste jag upplevt, hur mycket man blir påverkad av dem. Så att om det kommer en sån precis när Ebba kommer och kör själv och de andra kommer i klunga, så förstår jag om hon själv verkligen upplever det som att hon blir blåst på den där medaljen. Och se henne efter det, nej, herregud.
Ja, nej, det här är min värsta skidupplevelse den här säsongen.
Ja.
Gud, jag kan knappt ens, jag vill inte minnas den. Gud, vad hemskt det var.
Ja, nej, jag tänkte hur hemskt det var för Ebba.
Ja, det var nog värre för mig.
Om FIS bara hade bestämt att de skulle köra 28,4 kilometer istället.
Ja, eller hur? Ja, nej. Nej, men det är väl ganska tydligt att vi, när vi sliter bort Johaug ur ekvationen, Nepeaj, jag vet bara inte riktigt vad fan som händer med. Men Jonas Sundling, nästa skidgigant, om inte Frida Karlsson får för sig, som sagt, komma tillbaks, eller vad man nu ska säga. Nu är det ju, det känns lite orättvist, för hon är där i början av säsongen, vinner världscuptävlingen, slår Johaug ett par gånger, och sen helt plötsligt så snackar vi om henne som att hon är lite såhär washed out.
Ja, det är ju inte så att hon är på ålderns höst än direkt. Hon har ganska långt kvar till den. Och förhoppningsvis väldigt många bra skidsäsonger framöver. Och till skillnad från Ebba så kan hon ju faktiskt blanda sig i sprinttävlingar. Om hon inte drar på sig för mycket gula kort och diskas och så vidare. Hon blev ju otroligt förvånad när jag informerade henne i Falun om att hon hade fått en muntlig varning i sprinten där. Och var lite så här, blev trött på sig själv och bara, jag måste lära mig åka sprint! Det här går inte! Man bara, nej. Gör det till nästa säsong och du kan bli otroligt farlig i totala världskuppen. Då kanske i kamp med Jonna, det kanske de två det kommer stå mellan i den totala världskuppen. Lite beroende på om Jonna Sundling kommer köra Tour de Ski eller inte. Min känsla är att Jonna nog kanske inte gör det ett mästerskapsår utan kommer fokusera på medaljer.
Mm. Sen har vi ju lite intressant i mixen här att nästa säsong kommer vi ju förmodligen få in en extremt revanschsugen Linn Svahn som innan hon försvann ur ekvationen också visade prov på distanskapacitet. Och hon var ju sprintöverlägsen innan Sundlings era här då. Så det ska ju bli väldigt spännande att se vart hon befinner sig i status.
Ja, just inte bara på att bara få se henne mot Jonna och sprint mot varandra. Alltså det känns inte som att de har varit kombatanter på det här viset, men det måste de ha varit förstås liksom innan alltså säsongen, under säsongen där i Linn innan skadan. Men just nu känns det som en så här jätteduell.
Och ja, de känns så olika som åkare. Det är dessutom två helt olika personligheter. Så att nej, de kamperna vill man ju gärna se och man vill veta hur stark och hur bra kan Linn Svahn egentligen bli. Vi fick ju aldrig riktigt se det innan den här skadan som ju har hållit borta henne alldeles, alldeles för länge.
Och då har vi inte ens nämnt segraren i den totala sprintcupen.
Nej,
det är en sån också.
Ja, Maja Dahlqvist är ju också som vann alla lopp innan Jonna Sundling kom tillbaka. Och då, men det var ju lite så att när Linn Svahn fortfarande var med så var det ju ändå Linn given etta, Maja i princip given tvåa och sen Jonna trea oftast. Hon var ju inte, alltså Maja var ju snäppet vassare oftast innan den här på nytt födelsen kom här den här säsongen.
Ja, men till och med trots att Sundling tog ett VM-guld så var ändå Maja kände som hon var snäppet vassare fortfarande, vilket också är lite stört att man inte liksom värderade henne högre. Men det var ju också att Maja bara vann och vann och vann.
Mm. Men det är intressant med Maja ändå. För det känns ju som att hon har ju verkligen tappat formen under slutet av säsongen här. Men på något sätt så lyckas hon. Nu hade hon ju väldigt mycket flyt här i Falun. Att vem det nu var blev diskad där framför henne.
Var det Lotta eller var det Tiril? Eller Lotta Uddnesväng var det som blev diskad. Tiril Uddnesväng var det som vurpade redan i prologen.
Ja. Så att hon fick
att vängen.
hon skulle ha åkt ut i kvarten men sen lyckas hon ändå på något sätt kriga sig, eller hon fick en fribiljett till semi, sen hamnar hon på pallen bara för att hon på något sätt grisar sig i mål. Man ser ju att hon har ingenting att liksom gå på egentligen. Ja. Så man är ju lite imponerad över att hon har stått pall så pass bra som hon har gjort trots oform.
Oh ja, hon var ju inte sugen på att gå ut och köra igen efter den där kvartsfinalen. Man såg bilder som, jag tror det var Moa Olsson la upp, för Maja var ju dessutom då sedd som close contact eftersom Kevin Bolger hade testat positivt. Maja satt mitt emot honom när han testade positivt. De gjorde testen samtidigt. Hennes var fortfarande negativt då. Så hon fick ju inte gå in i Vallatrailen. Moa Olsson tar en bild på när Maja extremt missnöjd ser hon ut, sticker in huvudet i den där Vallatrailen. Och ska ut och köra en semifinal och till slut liksom hamna på pallen. Dessutom så körde ju inte Baja mer efter det, utan då kom det sjukdomssymptom och någon dag senare testade hon dessutom positivt. Så att, det är en otrolig bedrift av henne att köra sig upp hela vägen på pallen.
Ja, precis. Hon var väl fullproppad med coronavirus liksom. Och det hade vi förutsett redan i förra veckan eftersom vi
det var väl kanske liksom ingen jätte liksom imponerande profetia det här. Men...
Nej, men vad fan, det var ju liksom konstigt. Vem var det som inte fick åka med till Norge bara för att hon hade varit close contact?
Emma Ribom.
Emma Ribom stod där och liksom med svansen mellan benen och kollade de andra och bara... Jag fick inte åka med. Men Maja, hon fick ut och köra och bli trea. Trots att man liksom förstår att hon har typ levt ihop med Bolger mitt under hans coronautbrott. Ja. Mm. Men hon fick bara inte gå in i vallabussen. Det var lite orättvist kan man tycka.
Mm. Ja, jag frågade ju henne också. Bara, men när Kevin testade positivt, då blev du orolig? Och hon bara, aldrig varit så obrydd i mitt liv i princip. Aha. Efter att du har klarat både... Hon bara, jag har kört OS, jag fick min medalj, jag har säkrat sprintkuppen. Liksom, nu var det bara skitsamma om jag testar positivt, mer eller mindre. Och man kan ju tänka det, alltså den här ångesten som alla åkare har gått runt med, kanske framförallt under den här säsongen, och med allt som hände i Norge inför OS. Och sen dagliga tester väl där, att man vet att drömmen bara kan ryckas undan från en av ett positivt test. De har ju levt extremt avskilt, nästan som eremiter en del av dem, för att inte dra på sig det här. Så att det kommer positivt fall på positivt fall på positivt fall just nu är ju inte särskilt förvånande. Nej. Det kändes lite som det här att nu börjar alla släppa lite på det, säsongen håller på att ta slut. Det är inte jätteviktiga tävlingar som man missar när man har klarat att ta sig till och från ett OS. Det var nog en och annan som hade ångest för att råka bli kvar i den där bubblan också där borta. Skönt att ta sig hem från den. Så att jag hoppas ju att man slipper den aspekten nästa säsong. Att vi inte ska behöva väva in det. Det hoppas, tror jag att en sån som Heidi Weng också är otroligt glad för.
Ja, det verkar inte gå någon nöd på Maja och Kevin. Redan typ i söndags eller vad det var så lade de upp värsta idyllbilderna från en fjällstuga. De höll på och vokade i någon jävla stor panna och grillade korv över öppen eld. Och...
Ja, Maja var ute och åkte i något mys spår där också. Så hoppas att hon inte kör in i någon folk och spottar över sina virus där.
Som Anna är inne, jag tror att vi... Har vi inte lite grann glömt bort att corona finns?
Jo, egentligen. Det är...
Nu när man såg de skulle gå in på den prisutdelningen för stafetten så bara alla har munskydd på sig. Har de munskydd? Varför har de det? Man bara, just det, corona, det är det. Ja. Det lever kvar fortfarande.
Ja. Vi satt här igår och på jobbet och pratade om den mörkaste dystopiska situationen som kommer ske här när man går ner i sina skyddsrum och så står det håll avstånd där nere.
Ja, det är lite... Så illa ska det inte behöva vara.
Nej, det får vi väl verkligen hoppas. Men det var en mörk tanke.
Även om en kollega... jag ska inte ens gå in på det. Men vi pratade om atombombningar och Stockholm och hela den biten. Och man sa, kan vi bara få slappna av en sekund?
Ja, då är det väldigt mycket härligare att vara inne i skidbubblan kan jag säga.
Ja, jag känner lite så.
Även om den är i Roka.
Ja, absolut.
Eller Birken som verkar vara allas stora jävla mål nu. Varför blev det sånt innelopp att åka till? Nu är William Porrman ska åka Birkenbeinloppet och det ska även Therese Johaug göra. Jag vet inte om det är massa svenskar som...
Jens Burman ska väl dit också, tror jag.
Ja, kanske han måste få in lite para.
Ja, Ebba och Jonna tror jag inte skulle köra. Ebba körde ju faktiskt långloppskuppen i fjol efter säsongen och kammade hem något lopp där. Men de skulle väl satsa på SM istället som ju börjar nästa vecka.
Mm. Satsa på SM.
Ja, men nu måste ju... Du får ju tänka på att Ebba har Jonna att slåss med bland annat på distans, så att...
Jo, men jag förstår inte. Som Frida till exempel, borde inte hon bara ta ett plan till Mauritius istället?
Lite så, och bara lägga sig där och götta sig. Hon och Maja kan väl dra så fort Maja ut ur karantänen.
Jens kan jag förstå. Jag såg på er lista här. Hans prispengar den här säsongen, 12 776 kronor. Alltså, ett par dagar i en korvkiosk drar han ju in mer än det på.
Lite så.
Ja, men han har ju andra sidan. De kanske har lite kvar av den där trissmiljonen.
Miljonen, ja.
Ja. Som hans sambo drog in här, ja. Här om året.
Ja, nej, men jag kan ju mer förstå Jens Burmans sambo som inte vill att han ska bara snylta av trissmiljonen än Kalle Halvarsson sambo. Nu när Kalle ändå liksom han drog in ett par hundratusen på slutet. Men ja, nej. Då ska vi veta också, som du är inne på, Frida Karlsson till exempel, hon kan nog leva gott bara på sina Adidas-pengar liksom. Hon behöver inte
det är ju så, det är ju många som har stora sponsorkontrakt som, om man kollar vad Charlotte Kalla har dragit in också, så är det kanske inte de stora pengarna, men det är ju inte det som är de stora pengarna i sammanhanget för henne, med tanke på vilket varumärke och affischnamn hon är.
Hon badar i Colgate-pengar liksom, det vet man.
Ja, apoteket-pengar och det, ja, herregud. Ja, Charlotte Kallas glidmedel. Förra årets bästa aprilskämt.
Ja, det är det som kommer i år.
Ja. Men på tal om Charlotte Kalla. Ja. Det är väl ungefär det stora frågetecknet man har kvar den här säsongen.
Ska vi bara säga tack för showen, Charlotte?
Ja, det har ju gjorts på diverse håll redan. Ja. Men
nej, det ska vi inte
inget
göra.
Nytt besked där egentligen.
Nej, det ständiga svaret. Jag ska köra klart den här säsongen och sen så ska jag utvärdera.
Mm-hmm. Var det svaret i helgen också?
Det var svaret i helgen också. När man är lite inne på att hon kanske skulle bli... För nu har man ju fått lite mer anledning att ställa frågan igen apropå att Johaug slutar och lite där, och att Johaug ville ha sin avskedsföreställning i Holmenkollen. Men nej, Charlotte, hon ska utvärdera. Vi får väl se. Annars så hade det ju kunnat bli ett fint avslut med henne, för henne, om hon nu vill sluta efter den här säsongen, med ett SM i Piteå. Mm. På hemmaplan. Där det ändå skulle kunna komma en del publik. Men det som när man tittar på SM-programmet så inser man ju också att det skulle kunna bli ett väldigt deppigt slut. För 3 milen för damer, som är det sista loppet på SM, körs klockan 12.00 en måndag.
Aj.
Aj då. Men det är ju å andra sidan svårt att se nu hur det vettiga slutet ska vara, för det nästa säsong är en VM-säsong och det är väl inte jättegivet att Charlotte tar en plats i den VM-truppen. Hon tog ju det till OS, men det är inget som säger att hon får det till nästa säsong. Det blir väl snarare ännu svårare.
Precis, det var ju rejält på nåder som hon fick åka på OS. Och sen levererade hon ju inte överhuvudtaget.
Nej, och sen så är det ju, skillnaden på VM är ju att man kan ha friplatser, men det är ju bara de som är regerande guldmedaljörer som har. Så att i sprint kommer vi ju faktiskt ha en extra plats till nästa säsong. Men den platsen kommer ju inte gå till Charlotte Kalla.
Nej.
Nej.
Troligtvis inte.
Nej, det skulle få saker som skulle förvåna mig så mycket nästa säsong som om den gick till Charlotte.
Ja. Men det var ju några av åkarna som var inne på det också. Att, ja, men man hade ju hopp. Alltså, för det pratades ju tydligen även också inom landslaget om det här. Det är ju liksom något som man funderar på. Men att många unnar ju henne liksom att få en så här publik firande avslutning och sådär. Men jag tycker det var lustigt när, om det var typ Jonna eller vem det nu var som svarade på frågan om, ja men ska ni försöka övertala henne? Hon bara, nej men det är väl taskigt, om man har bestämt sig då ska man väl inte hålla på och tjata och sådär. Ungefär som att lite mellan raderna att nej, men det ska vi inte försöka övertala den. Det är liksom...
Men lutar ändå inte lite åt att det kan bli avslut med SM, även om det är tråkigt med en måndags
ja, men det är så konstigt att hon inte skulle ha det riktiga avskedet i Falun då, när hon skulle kunna bli superhyllad. Superhyllad. Det var ju liksom galet mycket folk, galet bra stämning. Jag menar, jag klappade ju lite extra när Charlotte åkte in på en, inte vet jag, 20:e plats eller vad det blev i lördags. Bara för att liksom ändå visa uppskattning och tack för showen. Men sen vet man inte om det var tack för showen.
Nej, det, alltså jag vet inte, det känns antingen som att hon kan sluta till SM eller som att hon gör en typ så här Ropponen eller Ishida och bara fortsätter till sån, ja, för alltid.
Ja, i Kida. Hon tänker ju aldrig sluta.
Nej, så verkar det ju. Det man kan komma ihåg är, för nu har man ju Johaugs avsked så färskt i minnet, och vilken fantastisk publikfest det var i Holmenkollen, och hon får avsluta med att vinna de sista loppen, även om man märker på henne att hon hade nog gärna kört vidare något år till, men det handlar så mycket om allt det hon inte har kunnat göra de här senaste 2 åren med pandemi och allting. Hon känner ju själv att hon har varit väldigt, väldigt ego i sin satsning och bara satt sig själv och sina behov först. Nu så verkar det ju vara, det kommer ju upp frågan om barn hela tiden när Therese pratar själv, så att familjen märker man ju att det är det hon vill satsa på nu. Så hon fick ju ett väldigt fint avslut. Men Marit Björgen, när hon slutade, hon körde säsongen, berättade efter att hon skulle sluta, och så blev det något jippolopp i Trondheim som blev hennes sista. Det vet inte om det kan ha varit också typ 2018 efter vinter-OS där. För jag vet att vi var uppe på det där loppet i Trondheim. Charlotte Kalla var med och körde det. Någon jipposprint-tävling där. Och sen kom Kalla tillbaka till landslaget. Hon var ju faktiskt utanför där ett tag och körde sin egen satsning. Så att Marit Björgen gjorde ju också det lite i skymundan och tackade för sig. Det känns som att det kan bli så Kalla kommer välja att göra det, oavsett om det blir i år eller nästa år.
Nej, men det är väl ändå så att har Charlotte någon form av tanke på att köra en säsong till, då måste hon i alla fall testa något helt, helt nytt grepp. För nu, det hon har gjort de senaste 2-3 säsongerna har ju inte fungerat.
Hon får ta in Nils van der Poel som tränare,
ja,
och göra någon helt så här galen satsning på något, ja, jag vet inte vad. Hon får börja med någon extremsport av något slag.
Det känns som det hade varit en otrolig duo ändå, Charlotte Kalla och Nils van der Poel. En otroligt folkkär duo.
Ja.
Kanske,
släng in Duplantis och Zlatan där också, så har vi liksom ett dream team.
Wolfgang Pichler och Kalle Halvarsson också kanske kan vara med på ett hörn.
Mm.
Tänk om Wolfgang och Nils van der Poel kan få bli huvudtränare för Charlotte och Kalle under sommaren. Jäklar, då hade det kunnat hända grejer ut.
Mm. Ja, Kalle var ju inne på att han måste upp i ett antal träningstimmar. Kanske inte riktigt lika extremt som Nils van der Poel, men timmarna, de måste upp. Det är delar av hans framtida succérecept.
Ja, man vet väl inte riktigt vad Nils van der Poel ska göra nu, för han har ju kastat in handduken. Mm. Kanske finns en liksom dold tränardröm här och ta över liksom ansvaret för Kalle och Kalla.
Alltså det är bara att kasta pengar över honom, skulle jag göra om jag var Svenska skidförbundet. Mm.
Lätt.
Ja, nej, men jag vet inte. Vi får väl se om det blir ett Björgen-avslut eller ett SM-avslut här eller något annat. Men det vore skönt att veta snart, kan jag bara känna.
Ja. Innan vi stänger butiken helt för den här gången, så måste vi ju återkomma till baksmällan.
Just det, baksmällan. Ja. Höll helt på att glömma.
Det var ju enligt uppgifter inte bara skidåkning som bedrevs i stor mängd i Falun i helgen, utan även inmundigandet av alkohol. Richard Jouve ska ju tydligen ha fått lov att backa ut i rummet när det kom på söndagen, för att han inte riktigt pallade med att åka med längre. Det känns som att det var några trötta huvuden även på måndagen efter avslutningsfesterna där. Vi såg ju på bilder bland annat från Poromaa och Frida Karlsson. Det här verkar vara ett jävla svensk party i Vallabussen.
Ja, så verkar det verkligen. Och det är ju så, världscupavslutningar brukar vara bra drag på. Lägger man då till att vi har 2 säsonger bakom oss, nu var det väl hyfsat drag efter Engadin i fjol också, men det blev ingen riktig avslutningsfest efter ett VM i fjol. Man har haft ett OS här där det inte heller, alltså där det har funnits alla restriktioner och allting. Jag tror att det finns ganska många som tycker att det är skönt att bara få släppa på allting. Och det var ju bland det första William Poromaa sa när han kom till den mixade zonen efter sin mixtstafettinsats. Han ville inte prata om någon form av fjärdeplats stafettförbannelse för en åkare som William Poromaa. Det är ju den platsen han verkar prenumerera på i stafetter. Utan han pratade hellre om den där ölen som skulle finnas uppe i Vallatrailen. Att nu skulle det bli fest, frågade Frida om hon skulle haka på. Hon sa att jag är den sista som bangar om det är fest på gång. Så att hon skulle också upp dit fort som bara den. Det finns ju klipp på Kalle Halvarsson på Frida Karlssons Instagram. Med en avslutning som inte riktigt liknar den han gjorde efter sprintstafetten.
Nej, de verkar köra något litet race. Och det är ju då vinnare i racet ser ut att vara en barbröstad William Poromaa. Som swishar förbi. Sist verkar vara, vad ska vi säga, 89an Kalle Balle.
Ja, det blir så han benämns under den här festen.
Han gör en liten vurpa på upploppet. Så här låter det. Ja, någon har slängt på honom en jävla HV71-tröja med nummer 89 och med namnet Kalle Balle. Jag vet, är det här något smeknamn du har hört?
Nej, jag har aldrig hört honom kallas det i den mixade zonen eller runt om från åkarna.
Nej.
Det är kanske det vi får börja kalla honom nästa säsong.
Jag vet inte, det påminner om, jag hade två nallar när jag var liten. En hette Nalle och en hette Balle. Lite närbesläktat.
Ja, det var uppfinningsrikt av dig.
Konstiga namn, jag vet inte riktigt hur för kalla en nalle för nalle. Det är ju inte så spännande.
Nej.
Och den andra för balle, ja, nej. Men jag tror jag var för liten för att riktigt förstå. Men Kalle som är en god helhjärtad läxing, att någon, jag vet inte, det måste vara någon av de här smålänningarna i landslaget som har skickat på honom en HV71 tröja.
Fullt rimligt.
Var är du?
Nej, det var inte jag. Jag kommer ju lite mer från de södra delarna då, va?
Ja. För övrigt, vi gick ju hårt åt Småland här för några veckor sedan. Ja. Vad har du själv för inställning till första torsdagen i mars?
Det är ju då inget jag firar, va? Framförallt, det går ju inte att säga det och jag gillar inte marsipantårta.
Du, vad sa du nu?
Ja, nej. Marsipantårta.
Marsipantårta.
Ja.
På den här filmen, Kalle, han snubblar om kull. Han skriver själv: den där vurpan kändes orimligt mycket i höger skinka idag. Det verkar ha varit en god nivå. Jag har hört rykten om karaoke.
Ja, det verkar även ha sjungits lite senare på kvällen. Så att de verkar ha haft ett bra drag och en härlig stämning efter en lång och framgångsrik säsong. Vi har ju sett hur de har satt upp de här liksom skumpakorkarna i vallatrailen efter varje seger. Jag hoppas att de hade kvar x antal flaskor till den här festen. För man vill ju att de ska ha haft en riktig jäkla fest. Och den verkar ha hållit på fram till småtimmarna i Falun. Vad man nu gör i Falun en söndag fram till småtimmarna. Jag undrar vilka ställen de fick gå öppna. För det verkade inte som att så många ställen skulle vara öppna på söndagen.
Nej, det tror jag inte. Det är inte det här liksom dygnet runt haken direkt i Falun.
Nej, Kalle sa att normalt sett är det bättre att dra i Sågmyra en söndag än i Falun.
Ja, det kan jag nästan tänka mig.
Ja. Har ni befunnit er i Falun under den här helgen, så får ni ju gärna höra av er och berätta om ni har sett någon skidåkare ramla runt på stan.
Ja, och skicka in alla tips, även ni i landslaget som hör på det här. Anonyma tips, det är källskydd råder. Vi vill veta vem som var mest på lyret, vem som gjorde en liksom bakåtvolt inne på bardisken. Vem som är den oväntade sångtalangen i landslaget, säger inte Oskar Svensson, det är inte alls oväntat. Vem är liksom näst på tur, det undrar man lite grann. Mm. Finns det någon?
Ja, det är svårt att mäta sig där, men mot honom.
Skulle inte förvåna mig om Jonas Sundling är någon form av liksom, även sångfågel i mitt i allt. Hon verkar kunna allting. Alla de tipsen vill vi ha. Skicka till skidsnacket@aftonbladet.se eller kanske är den heller DM oss i sociala medier.
Mm.
Ja, man vill ju veta. Och man, se bilder,
man vill veta.
Se klipp.
Ja.
Ja,
klipp tas såklart gärna emot om ni har smyginspelat någonting här. Jag vet inte hur många som har släppts in på de här hemliga festerna, men någon kanske råkar befinna sig, någon serveringspersonal eller
så
något.
Så vi kan till och med utlova skidsnacks merch till riktigt bra tips.
Ja, det är fina grejer. Ja, nej, jag vet inte. Ska vi stänga ihop butiken för den här veckan eller har vi glömt något?
Nej, det känns ju som att vi har klarat av den här världscupsäsongen. Vad tar du med dig, Anna, 2021-2022?
Att det har varit en sån otrolig berg-dalbana med kollapserna. Det har varit tårar, bortförklaringar. Och att vi faktiskt ser ut att ha en ganska ljus framtid med Jonas Sundling, med en på nytt född Kalle Alvarsson, och man kan leva mer än en helg om året. Och kanske framförallt också William Poromaa på här sidan, hur bra han kan bli. För att nu är han ju där uppe och slåss med de allra bästa. Och man hoppas ju att den där pallplatsen, tredjeplatsen, att det bara var den första av många, att vi får se honom kliva högst upp på pallen redan nästa säsong kanske. Han verkar ju vara en mästerskapsåkare, så varför inte vänta hela vägen fram till Planitza och så gå upp där inför Emil Forsberg som får spruta skumpa över honom. Ja, så gör vi.
Där har vi det. Ja, nej men verkligen, det var ju, det kändes ju som ett, det var lite så här fiaskostämpel på OS, men vi tog ju lite medaljer främst tack vare Jonas Sundling förstås. Men ändå så är det liksom med mer smak man liksom ser fram emot nästa säsong.
Ja, verkligen. För Sverige ser det ju ändå otroligt ljust ut. Ser lite sämre ut för Schweiz där typ hela laget går i pension nu. Så får se vad de ska ta sig till här utan Colonia och Van der Graaf och alla de där andra. Men för Sverige,
ja,
fantastiskt kul att se vad som händer nästa säsong.
Ja, och Rädsik skidsnack kommer tillbaka nästa vecka. Så att det här, vi
har ju en skidskyttesäsong också.
Summera Birkenbeinerrennet.
Ja, precis, och SM i Piteå. Herregud, det finns så mycket god saker att ta sig an. Men nu packar vi upp. Vi säger tack så mycket till Anna för att du var med en hel podd här idag. Och ja, Sköld, vi hörs nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.